Herre, jag vill tacka dig för att du har varit med oss på den här kursen. Tack för de saker som vi har fått lära oss. Och vi ber att du ska vara med oss ännu en gång nu i det att vi studerar ditt ord. Öppna vårt sinne. Öppna våra hjärtan. Hjälp oss att förstå vad du vill ha sagt till oss. Och jag ber så i Jesu namn. Amen. I tidningen Dagen så stod det så här. 2009. Att Jesus kommer tillbaka är de flesta kristna överens om. Men frågan om när kan få många svar, före eller efter tusenårsriket. Om man dessutom frågar vad som är poängen med ett rike som varar i tusen år, kan man lätt bli både förvirrad och uppgiven av de olika tolkningarna. Kort sagt, det finns en hel djungel av olika tolkningar och teorier om tusenårsriket. Hur många av er har hört talas om tanken om tusenårsriket? Okay. Ordet tusenårsriket nämns inte en enda gång i Bibeln. Men konceptet finns. Och det här tusenårsriket ska vi titta på idag. Vad Bibeln faktiskt säger om det här. Jag vill inte lyfta fram mänskliga spekulationer och idéer, utan vi ska försöka bena ut och titta på vad ordet faktiskt säger om det här. Och vi börjar i Uppenbarelseboken 20 och vers 6. Och där står det så här. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden inte någon makt, utan de ska vara Guds och Kristi präster och regera med honom i tusen år. Så här är konceptet om ett tusenårigt rike, när faktiskt människor och Kristus kommer att regera tillsammans. Det finns i Bibeln och det finns speciellt i Uppenbarelseboken kapitel 20. Och vilka är det som får vara del i det här tusenårsriket? Ja, det står att de som har del i den första uppståndelsen, eller hur? Så den första uppståndelsen, de är saliga och heliga och de får regera med Kristus i tusen år. Så hur många av er skulle vilja vara med i den första uppståndelsen? Ja, verkligen, jag också. Faktum är, men ifall det står att det finns en första uppståndelse, vad måste det också finnas då? Det måste finnas en andra uppståndelse, eller hur? Annars är det meningslöst. Om det bara finns en uppståndelse, varför säger då Bibeln ja, den första uppståndelsen? Så, det finns två stycken uppståndelser. Jesus säger klart och tydligt i Johannes kapitel 5 och vers 28 och 29 att det finns två stycken uppståndelser. Ni kan fylla i det om ni har en penna. Så kan ni skriva det på ert studieblad där. På första frågan, hur många uppståndelser kommer det att bli enligt Bibeln? Och svaret är två. I Johannes 5, vers 28-29 så står det så här. Förvåna er inte över detta, ty den stund kommer då alla som är i gravarna ska höra hans röst och gå ut ur dem. De som har gjort gott ska uppstå till liv och de som har gjort ont ska uppstå till dom. Så här har vi de som uppstår till liv. Och sen har vi de som uppstår till dom. Två stycken uppståndelser. I Apostlagärningarna 24 och 15 så står det så här. Paulus säger, jag har samma hopp till Gud som dem att både rättfärdiga och orättfärdiga ska uppstå en gång. Så är det bara de rättfärdiga som kommer att uppstå? I Bibeln är det inte så, utan även de orättfärdiga kommer att uppstå en dag. Och då kan vi undra, ja, vilken kommer först? Och vi fick en liten hint om det i den förra texten, eller i den i Uppenbarelseboken. Precis, det stod salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Så det vore logiskt att tänka att de rättfärdiga är de som uppstår först. Och det stämmer med Bibeln. Om vi tittar på den första uppståndelsen i första Thessalonikerbrevet kapitel 4 och vers 16. Vi är på fråga nummer två där och det står, när sker den första uppståndelsen? Och här beskrivs då de rättfärdigas uppståndelse i första Thessalonikerbrevet 4 och 16. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv stiga ner från himlen. Vilken händelse handlar det här om? Det måste handla om Jesu återkomst. Och då står det, och först ska de som dött i Kristus Jesus uppstå. Så alltså, måste vi dra slutsatsen på fråga 2 där. Att de rättfärdiga uppstår vid Jesu återkomst. Klart och tydligt ifrån Bibeln. Vi skulle kunna titta på andra texter om det här. Välkomna hit. Är det sant? Vad hemskt. Jag klagar. Oj, oj, oj. Det finns några blad här som ni kan ta om ni vill.
Stänger de inte alltid klockan 6?
Jo, jag tror att vi missade säkert att ställa upp dem, kanske. Nåja, vi håller på att studera här om tusenårsriket och evigheten. Och vi har hittills dragit slutsatsen att Bibeln nämner det tusenårsrike. I Uppenbarelseboken 20:6 så står det att salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden inte någon makt, utan de ska vara Guds och Kristi präster och regera med honom i 1000 år. Så vi hade tanken om att det är vissa som kommer att regera med Kristus i 1000 år. Och det är de som har del i den första uppståndelsen. Om det finns en första uppståndelse måste det också finnas en andra uppståndelse. Och vi såg på Johannes 5 att Jesus talar om att både de rättfärdiga och de orättfärdiga ska uppstå en dag. Och Paulus säger samma sak i Apostlagärningarna, att både rättfärdiga och orättfärdiga ska uppstå en gång. Och då så förstod vi att den första uppståndelsen, det är ju de rättfärdigas uppståndelse. Man var salig och helig om man hade del i den första uppståndelsen och man fick vara del utav och regera med Kristus i 1000 år. Så vi såg också att det skedde när Jesus kommer tillbaka. När Herren själv stiger ner från himlen, då ska de som dött i Kristus Jesus uppstå. Alltså på den andra frågan så svarade vi att den första uppståndelsen sker vid Jesu återkomst. Och då kan vi ställa frågan, när uppstår de orättfärdiga då? När sker den andra uppståndelsen? Vi ska titta på Uppenbarelseboken kapitel 20 och vers 4. Och där står det så här. Och jag såg troner, och de som satte sig på dem fick rätt att döma. Och jag såg själarna av dem som halshuggits för Jesu vittnesbörd och Guds ord. De som inte tillbett odjuret och dess bild, och inte tagit emot märket på sin panna eller sin hand. De fick liv igen och var kungar med Kristus i 1000 år. Här har vi den första uppståndelsen. De fick liv igen, de var döda. De fick liv igen vid Jesu återkomst och de regerar med Kristus i 1000 år. Och sen står det i vers 5 så här. Uppenbarelseboken 20, vers 5. De andra döda fick inte liv förrän de 1000 åren hade gått. Vilka är de andra döda? Ja, det måste vara de orättfärdiga. De orättfärdiga uppstår först efter att de 1000 åren har gått. Alltså har vi den första uppståndelsen vid Jesu återkomst. Sen har vi en tidsperiod på 1000 år. Och därefter så har vi den andra uppståndelsen med de orättfärdiga som uppstår. Hänger ni med? Okej. Okay. När Jesus kommer tillbaks så kan vi ställa frågan, vad händer då? Vi har olika grupper när Jesus kommer tillbaks. Vi har de rättfärdiga levande, vi har de rättfärdiga döda. Vi har de orättfärdiga levande och de orättfärdiga döda i princip. De grupperna är de enda som kommer att finnas när Jesus kommer tillbaka. Och vi har sett vad som händer med de rättfärdiga döda, de uppstår. Och de rättfärdiga levande, det står i första Thessalonikerbrevet 15 att de kommer att förvandlas. De kommer få en odödlig kropp. Och därefter så står det, vi går tillbaka till första Thessalonikerbrevet 4:17. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem. Det här är tillsammans med de döda i Kristus som har uppstått. tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Så när Jesus kommer tillbaka så kommer han, som vi har tittat på förut, han kommer inte att ställa sina fötter på jorden då, utan han kommer att stanna kvar där på molnen, och sen kommer han sända ut sina änglar, och änglarna kommer samla ihop de rättfärdiga och de döda som har uppstått, och de kommer att föras och möta Herren i rymden. De förs till himlen, till det rike som Jesus har förberett för dem. Det var det som Jesus sa i Johannes kapitel 14 och vers 2-3. Jag går bort för att bereda plats åt er. Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig för att ni skall vara där jag är. Så Jesus, han åkte bort. Han kommer tillbaka för att hämta sitt folk till himlen. Så alla rättfärdiga förs till himlen, till det rike som Jesus har förberett. Och det sker vid Jesu återkomst. Så då vet vi vad som händer med de rättfärdiga levande och de rättfärdiga döda. De förs allihop till himlen när Jesus kommer tillbaka. Vad händer då med de orättfärdiga levande som lever när Jesus kommer tillbaka? Andra Thessalonikerbrevet. Ja, förresten, ni kan fylla i nummer 4 där. Vart förs alla de rättfärdiga efter Jesu återkomst? Och svaret är helt enkelt till himlen förs de. Nummer 5. Vad händer med de ogudaktiga vid Jesu återkomst? Andra Thessalonikerbrevet 1, vers 7-9. Och det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och de som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. Dessa skall bli straffade med evigt fördärv bort från Herrens ansikte och hans härlighet och makt. När Jesus kommer tillbaka så kommer hans härlighet att förtära de orättfärdiga. I Jesaja 13:9 så står det: Se, Herrens dag kommer, gruvlig och med förgrymmelse och med vredesglöd, för att göra jorden till en öde mark och utrota syndarna som bor där. Vi pratade om de 7 sista plågorna förra gången. Och faktum är att när Jesus kommer tillbaka så kommer det inte vara någon syndare som överlever Jesu återkomst. Så den här tanken på att det skulle vara några som fortsätter att leva kvar på den här jorden är faktiskt inte biblisk. Nödens tid kommer innan Jesus kommer tillbaka. Lukas evangeliet säger det här också, Lukas 17, vers 29-30. Den dag då Lot gick ut från Sodom lät Gud eld och svavel regna från himlen och gjorde slut på dem alla. På samma sätt ska det vara den dag då människosonen uppenbarar sig. Så vad kommer hända med de ogudaktiga då? Bibeln säger att de kommer att förgöras. Sorgligt nog. De har haft möjlighet att omvända sig, men de har förkastat det här. De har förskjutit sanningen. Och de kommer att själva få ta det straffet för sina synder som Jesus egentligen redan har tagit för dem. I Uppenbarelseboken 19 så läser vi om den här ryttaren som kommer tillbaks, och det är Jesus. Och det står att de andra döda i vers 21. Eller förlåt, de andra dödades med ryttarens svärd som går ut ur hans mun, och alla fåglarna åt sig mätta av deras kött. Med andra ord, alla de orättfärdiga kommer att stryka med här. Så ni har fått ett sånt här blad. Och det är för lite för att summera det som vi har tittat på. När vi har 4 grupper. Vi har de rättfärdiga och de orättfärdiga som nu lever på jorden. Vi har de som har dött, de orättfärdiga döda, de rättfärdiga döda. Och sen kommer Jesus tillbaka. Han skiljer fåren från getterna. Han för de rättfärdiga till himlen. Och de orättfärdiga kommer att dö. Och när skulle de uppstå? Efter 1000 år. Så vi har en 1000-årsperiod. Och sen därefter så har vi uppståndelsen, den andra uppståndelsen. Okej? Så fråga, hur många människor är det kvar här på jorden under de 1000 åren?
Ingen alls.
Det är faktiskt ingen alls kvar här på jorden. De rättfärdiga har förts till himlen. De orättfärdiga har alla förgåtts. Bibeln talar om en tid när jorden kommer att vara öde och tom. Låt oss titta i Jeremia kapitel 4 och vers 23 till 27. Jeremia kapitel 4 och vers 23 till 27. Det står så här. Jag såg på jorden och se den var öde och tom. Upp mot himlen och där fanns inget ljus. Jag såg på bergen och se dem bävade och alla höjder vacklade. Det låter nästan lite grann som innan skapelsen. Gör inte det? Förresten, om det är någon som vill ha en bibel här så kan jag, om ni vill ha Gamla testamentet också. Du hade en, okej. Okay. Jeremia finns i Gamla testamentet, ja. Så. Jeremia kapitel 4, vers 3-27. Det är lätt om man hittar i indexet i början. Jeremia kapitel 4 och vers 3-27. Jag såg på jorden och se den var öde och tom. Uppe mot himlen där fanns inget ljus. Jag såg på bergen och de bävade och alla höjder vacklade. Det låter precis som innan skapelsen, men det handlar inte om den tiden, för det står i vers 25. Jag såg mig om och se där fanns ingen människa och alla himmelens fåglar hade flytt. Jag såg mig om och se, det bördiga landet var en öken och alla dess städer ödelagda. Inför Herrens ansikte, för hans brinnande vrede. Ty så säger Herren, hela landet ska bli en ödemark, men jag ska inte göra helt slut på det. Jeremia fick se den här synen. Om vi går till vårt frågeblad. Nummer 6. Så är frågan, hur många människor lämnas kvar levande på jorden efter Jesu återkomst? Här så får vi svaret att Jeremia såg ingen människa när han tittade runt. Allting var öde och tomt. Städerna var ödelagda. Guds brinnande vrede hade förtärt dem allt. Och det var helt öde. I Jeremia 25 så läser vi också om den här händelsen. Efter att Jesus har kommit tillbaks, Jeremia 25, vers 30-33. Det står, allt detta skall du profetera för dem och säga till dem. Herren ryter från höjden, från sin heliga boning låter han sin röst höras. Han ryter högt över sitt land och höjer skörderop som en vintrampare över jordens alla invånare. Här handlar förstås om Jesu återkomst. När basunen ljuder, ärkeängelns röst och när jorden skördas, jordens skördetid har kommit. Vers 31. Larmet hörs till jordens ände. Ty Herren går till rätta med hedna folken. Han ska döma allt kött. De ogudaktiga överlämnar han åt svärdet, säger Herren. Så säger Herren Sebaot, se en ofärd går ut från folk till folk och en väldig storm stiger upp från jordens yttersta ända. De som på den dagen blir slagna av Herren ska ligga från jordens ena ända till den andra. Man ska inte hålla dödsklagan efter dem, inte samla upp och begrava dem, utan de ska bli gödsel på marken. Det kommer en tid när det här kommer att hända. Varför samlar de inte ihop dem och begraver dem? Jo, för att det finns ingen människa där som kan göra det. Allting är slut. Allting är öde. Och när ska det här ske? Jesaja 24, en annan text som nämner det här. Jesaja 24. Och vers 1. Vers 1 och 3 kan vi läsa. Det står så här. Precis innan Jeremia, Jesaja 24. Se, Herren tömmer jorden och ödelägger den. Han omvälver dess yta och skingrar dess invånare. Vers 23. Jorden blir helt utplundrad och fullständigt ödelagd. Ty Herren har sagt detta. Så den här tiden kommer att komma. Och den beskrivs också i Uppenbarelseboken kapitel 20 och vers 1-3. Så om vi går till Uppenbarelseboken igen. Kapitel 20, sista boken i Bibeln. Uppenbarelseboken 20, vers 1-3. Så står det så här. Och jag såg en ängel komma ned från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Han grep draken, den gamla ormen, det är djävulen och Satan, och band honom för 1000 år. Sedan kastade ängeln honom i avgrunden, stängde till den och förseglade den över honom för att han inte längre skulle bedra folken förrän de 1000 åren har nått sitt slut. Därefter ska han släppas lös för en kort tid. Det kommer en tid när Satan kommer att bindas. När han kommer att beseglas. Det står om avgrunden här. Och det är lite ett mystiskt ord. När vi tänker på avgrunden kanske vi tänker på någon form av underjordisk håla eller någon stor grop i marken. Det är inte vad ordet egentligen handlar om här. Utan när det står ordet avgrunden, det är från det grekiska ordet abyssos. Som är samma ord som användes när i den grekiska översättningen av Gamla testamentet. När de skrev om skapelsen att jorden var öde och tom och mörker var över djupet. Det ordet för djupet där, det är samma ord, avgrunden, abyssos. Det beskriver alltså ett tillstånd av total ödeläggelse. Och det är där som Satan binds. Det är på den här jorden som Satan kommer att bindas. Han kommer inte att kunna ha någon att bedra. Varför då? Jo, för att de ogudaktiga är döda och alla rättfärdiga är i himlen. Så det finns ingen att bedra. Han kommer vara här i 1000 år och inte göra någonting. Se förödelsen av hans verk. Och det här kommer han göra tills de 1000 åren har gått. Och sen kommer han släppas lös en kort tid. Och vi ska titta på vad det handlar om snart. Men låt oss först ställa oss frågan. Vad gör de rättfärdiga i himlen under de 1000 åren? Vad är tanken med att ha det här 1000-årsriket där? Ja, hur ser den här himlen ut förresten? Många människor, de är rädda för att tala om himlen allt för mycket. För att man tänker att ja, vi gör den för materiell kanske. Om vi talar för mycket om den. Man säger att himlen, den är i någon total annan dimension. Så det är helt omöjligt för oss att förstå. Om man citerar till exempel texter som det här, första Korinthierbrevet 2:9. Vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana. Vad Gud har berättat åt dem som älskar honom. Så vi kan inte ana, vi kan inte förstå, vi kan inte begripa det. Men bara för att det är mycket bättre än vad vi kan begripa så betyder det inte att vi inte kan begripa någonting. Läser man lite vidare i den här texten så står det så här. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Så är det möjligt för oss att förstå en liten del av det här himmelska riket som Gud har förberett? Jag tror det. Även om vi kan förstås inte måla en tillräckligt vacker bild av det. Men ändå så ska vi inte vara helt okunniga om det. Jesus, han sa att han skulle bereda plats åt oss. Och sen skulle han komma tillbaka. Vad är det för plats han förbereder? Han säger att i min faders hus så finns det många rum. Och han bygger en boning för oss. Hebreerbrevet kapitel 1, 11 och vers 16 säger så här: nu längtade de till ett bättre land, det himmelska. Och därför blygs inte Gud för att kallas deras Gud, ty han har ställt i ordning en stad åt dem. Visste ni att det finns en stad i himlen? Bibeln säger det. Och vem har byggt den? Gud som har byggt den, det är Jesus som har byggt den. Han gick för att förbereda en plats för oss. Och han borde det inte sorgligt om han har byggt ett hus för dig där i himlen och sen kommer han tillbaka så du inte följer med honom. Tänk vad sorgligt. Han har gjort det här i så fall förgäves. Men det har han gjort, det finns en plats där i himlen. Han har ställt i ordning en stad åt oss. Den här staden står de i Uppenbarelseboken 21. Låt oss läsa. Få lite inspiration av den här staden som de rättfärdiga förs till. Det står om namnet på den här staden. Den kallas den nya Jerusalem. Det står om storleken på den här staden i vers 16. Uppenbarelseboken 21 och vers 16. Staden bildade en fyrkant och var lika lång som den var bred. Och han mätte upp den med en mätstång till 12 000 stadier. Dess längd, bredd och höjd var lika. 12 000 stadier, jag vet inte om någon av er har någon fotnot där på hur mycket en stadie är. Men om man tittar i sakupplysningen så ser man att en stadie är 190 meter. 190 meter. Så om du tar 190 meter gånger 12 000 så blir det, om jag minns det rätt, 2250 kilometer. Sidan av staden. Dess längd och bredd och höjd var lika. Det här är en stor stad. Vi behöver inte oroa oss för att det inte finns plats i den här staden åt oss. Den här staden, och om bara för att ha en jämförelse, nu är jag inte 100, jag kollade inte upp de här siffrorna så bra, men om jag kommer ihåg det rätt så var det från hela Sverige, uppifrån toppen av Sverige ner till botten, så är det ungefär 1560 kilometer. Och den här är 2250 kilometer. Så det här är en stad som är stor som halva Europa. Okay. En enorm stad i himlen som Gud har förberett för oss. Det står i vers 17 så här: han mätte också upp dess mur till 144 alnar efter människors mått, som också är änglars mått. Intressant att änglar och människor använder samma mått. Men i alla fall, dess mur var 144 alnar, alltså 72 meter hög mur. Vad är muren gjord av? Vers 18. Muren var byggd av jaspis och staden bestod av rent guld som liknade rent glas. Vers 19. Grundstenarna till stadsmuren var prydda med alla slags ädelstenar. Den första var en jaspis, den andra en safir, den tredje en kalcedon, den fjärde en smaragd, den femte en sardonyx, den sjätte en karneol, den sjunde en krysolit, den åttonde en beryll, den nionde en topas, den tionde en krysopras, den elfte en hyacint och den tolfte en ametist. Är det någon som tycker om ädelstenar här? Ni kan titta upp dessa, jag slog upp några av dem här på nätet. Det är otroliga färger som den här staden är byggd av. Det var en man som, eller en sägen förstås, den stämmer inte, men det var en man som var så upprörd över att han kunde inte ta med någonting till himlen. Alltså han bad om det här och han sa: Gud, kan jag inte bara få ta en kappsäck i alla fall till himlen? Ja, så sa han att du får väl ta en kappsäck, sa Gud. Så han var så glad över det här, han tänkte: nu, vad ska jag fylla min kappsäck med? Och han funderade på, ska jag ta mina finaste porslin? Nej, det är inte tillräckligt bra. Vad ska jag ta? Mina finaste målningar? Nej, jag vet vad jag kan göra. Jag kan ta pengar. Det är ju värt jättemycket. Men så kom han på mig, de har säkert en annan valuta i himlen, så det är inte värt så mycket. Men jag vet vad jag gör. Han sålde alla sina pengar, alla sina ägodelar, och han smälte ner det till rena guldtackor. Han tänkte, det här är ju det finaste man kan ha. Och så var han så glad. Det här hade han fått med sig till himlen. Och sen när han var på väg in i de där portarna, förresten portarna, det står att de är utav en enda pärla, var en av de här portarna, de stora pärlor. I alla fall, han är på väg in där, och sen är änglarna som vaktar porten, de säger: här, vänta nu här. Man får inte ha med sig någonting till himlen tyvärr. Du måste lämna ifrån dig den här kappsäcken. Ja, men jag har ordnat med chefen, sa den här mannen. Och ängeln kollade upp i sitt datasystem och han såg att, ja men visst, det är tydligen. Okej, du får ha en väska med dig, en kappsäck. Men jag måste få titta vad som finns i den här. Och ängeln öppnar den här kappsäcken och tittar ner och ser, till sin förvåning så tittar han upp på mannen och säger, men får jag fråga, varför i all sin dar har du tagit med dig en kappsäck med gatusten? För mig så visar den här berättelsen att det finaste som vi kan ha här på jorden, det är gatusten i himlen. Det står att dess gator var utav guld i vers 21. De 12 portarna bestod av 12 pärlor och varje särskild port var en enda pärla. Och stadens gata var av rent guld som genomskinligt glas. Ni vet väl att man har upptäckt, man gör genomskinligt glas. Eller förlåt, genomskinligt guld. De säger att de här fönsterrutorna på flygplanen faktiskt har en sån genomskinligt guld. Så det är ganska intressant. Bibeln säger att det finns i himlen. Uppenbarelseboken 22, vers 1-2 säger så här. Han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall. Den går ut från Guds och Lammets tron. Mitt på stadens gata, på varje sida om floden, står livets träd som bär frukt 12 gånger. Varje månad bär det frukt. Och trädets blad ger läkedom åt folken. Det här kommer vara de rättfärdigas boning under de 1000 åren. De kommer vara i himlen. Så när vi tänker ibland på himlen, så kanske många får den här bilden av en gallerportar på ett moln. Och så sitter man där och spelar harpa. Det är verkligen inte Bibelns beskrivning utav det rike som Jesus har förberett för oss. Det är en stad som har träd, som har floder, som har ädelstenar, som är en otroligt härlig plats att komma till. Vad kommer de göra där under de här 1000 åren? Ja, det stod att de skulle döma. Om vi tittar på fråga nummer 7 så kan ni nog fylla i den där. Nummer 8 säger, vad gör de rättfärdiga i himlen under de 1000 åren? Och det är inte att de spelar harpa på ett moln, kan jag lova er. Första Korinthierbrevet kapitel 6, vers 2-3 talar om den här tiden också. Vet ni inte att de heliga ska döma världen? Om nu världen ska dömas av er, duger ni då inte till att döma i de minsta mål? Vet ni inte att vi ska döma änglar? Ska ni då inte kunna döma i vardagliga ting? Bibeln säger att de rättfärdiga kommer att döma hela världen. Och varför gör man det? Ja, jag kan garantera er att om ni kommer till himlen, ni kommer till den här porten, till den här staden som Jesus har förberett, så kommer ni få 3 stycken överraskningar. Den första överraskningen är att vi själva är där, eller hur? Vi är räddade av nåd, inte på grund av våra gärningar. Ingen kommer tänka att jag hade minsann rätt till det här. De som kommer dit, de kommer utav nåd. Det är den första överraskningen. Det här är vad Martin Luther sa. Han nämnde 3 överraskningar. Dels att vi är där. Det andra, att människor som vi inte trodde skulle vara där, är där. Vilken härlig överraskning att få upptäcka personer som vi trodde var helt borta, helt förlorade, men som är där. Och vi kommer ställa frågor, men hur kommer det sig att den här personen är här? Och Jesus kommer att låta oss döma. Han kommer öppna himmelens böcker. Vi kommer få gå igenom och se när den här personen vände om. Och vad som försiggick i den här personens hjärta som vi inte kunde se. Det står också om, eller den tredje överraskningen är en sorglig överraskning. Och det är att personer som vi trodde verkligen skulle vara där är inte där. Personer som vi trodde var otroligt andliga personer och personer som var riktigt goda människor, om vad man nu skulle vilja säga, är inte där. Och vi kommer ha frågor i så fall. Och Jesus, Han vill inte att vi bara ska acceptera vad han har gjort, utan han vill visa. Han vill öppna himmelens böcker, han vill förklara varför han har gjort som han har gjort. Och vi kommer att döma till och med änglarna. Varför är den här ängeln inte här? De orättfärdiga änglarna till exempel. Och vi kommer se vad som hände i upproret i himlen. Och hur Satan kastades ut ifrån himlen och vad som hände där. Vi kommer att det kommer vara någonting som tar 1000 år att gå igenom. Och vi kommer att få titta på det här. Det står i 1 Korinthierbrevet 4 och vers 6. Jag kan läsa det också. Eller förlåt, 1 Korinthierbrevet 4 vers 5 säger så här. Fäll därför inte någon dom i förtid innan Herren kommer. Han ska lysa upp det som mörkret döljer och avslöja hjärtats tankar och avsikter. Och då ska var och en få sitt beröm utav Gud. Så det kommer vi att få göra under de här 1000 åren. Vi kommer att undersöka himmelens böcker. Vi kommer att titta på människornas hjärtans avsikter. Och vi kommer se, vi kommer förstå. Vi kommer kunna säga som de rättfärdiga gör i uppenbarelseboken. Att stora och underbara är dina gärningar, Herre Gud, du allsmäktige. Rättfärdiga och sanna är dina vägar, du folkens konung. Dina rättfärdiga domar har uppenbarat, står det. Det är vad Gud gör. Han uppenbarar sina domar och vi förstår att de är rättfärdiga, att de är rättvisa och goda. Så det är vad de rättfärdiga gör i himlen. De dömer där. Vad händer då efter de 1000 åren? Nummer 10 står det så här. Vad händer med den nya Jerusalem efter de 1000 åren? I Uppenbarelseboken 21 och vers 2. Uppenbarelseboken 21 och vers 2. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. Så var kommer den här staden ner? Den har varit i himlen. Den kommer ner på jorden. Och det här sker vid slutet utav de 1000 åren. Och vad händer då? Uppenbarelseboken 20 och vers 7. Och när de 1000 åren har nått sitt slut, skall Satan släppas ut ur sitt fängelse. Och han ska gå ut för att bedra folken vid jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till striden, och deras antal är som sanden i havet. De 1000 åren, hur släpps Satan lös ur sitt fängelse? Ja, nu uppstår de ogudaktiga, eller hur? Nu finns det plötsligt människor att bedra. Och det är det han gör. Han går tillbaka och gör precis samma sak som han gjorde tidigare. Han går ut och bedrar människorna. Han har inte ångrat sig på något sätt. Och han samlar dem till striden. Vad är det för strid? Ja, de ska strida mot de heligas läger. Vers 9 så står det, de drog upp över hela jordens vidd och omringade de heligas läger och den älskade staden. Så de samlas, alla människor, alla ogudaktiga som någonsin har levt, tänker in i situationen. Jesus röst har uppväckt de ogudaktiga, här är de som sanden i havet. Jag vet inte vilken övertalningsteknik Satan använder sig utav för att få dessa ogudaktiga att faktiskt tro att de kan inta Guds stad. Men säkert så pekar han på hur många de är. Säkert kanske han lurar dem att tro att det är han som har haft makten att väcka upp dem eller något i den stilen. Och han får dem att tro att vi kan inta den här staden. De samlas till den sista stora striden i universums historia. För att inta det nya Jerusalem. Och då så står det att eld kommer ner från himlen och förtär dem. Så det nya Jerusalem kommer ner på jorden. De ogudaktiga försöker inta det nya Jerusalem. Och vers 9 så står det så här. De drog upp över hela jordens vidd och omringade de heligas läger, den älskade staden. Men eld kom ner från himlen och förtärde dem. Det här är den slutliga domen. Det här är helvetets eld, om du så vill. Som äger rum först efter de 1000 åren. Vissa människor de tänker att helvetets eld är något som brinner nu i någon underjordisk håla. Det är inte bibliskt på något sätt. Ingen bibeltext säger att det nu skulle finnas ett helvete på jorden. Eller under jorden, eller vad det nu är. Vi ska titta lite på det senare, men lägg märke till det här. Vers 13 så står det: och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet, eller döden och dödsriket, rättare sagt, gav igen de döda som fanns i dem. Och var och en dömdes efter sina gärningar. Döden och dödsriket kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön. Eld kommer ner från himlen, det blir en stor sjö utav eld, och där kommer de ogudaktiga att få sitt slutliga straff. Och det här bevisar för hela universum att Gud har fattat rätt beslut. Och det här hjälper människor att intelligent kunna förstå att Gud är rättfärdig. Precis innan den här tiden så står det att varje knä ska böjas, varje tunga ska bekänna att Jesus är Herre. Till och med de ogudaktiga kommer erkänna i slutet att ja, faktiskt, Gud, du är rättvis. Du har gjort vad du har kunnat för att rädda oss, men vi har försummat vår chans. Och det är rättvist av dig, Gud, att döma oss till det här. Det är inte för att de ångrar sig, men för att de tvingas erkänna det på grund av att de är tagna på bar gärning, så att säga. Och de erkänner att det är rätt, och Gud dömer dem till en evig undergång. Här var det här om helvetets eld. Andra Petrus brevet 3, vers 7 säger så här: de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga ska dömas och bli fördömda. Lägg märke till att den dag då de ogudaktiga ska dömas och bli fördömda är någonting som ligger i framtiden när Petrus skrev det här. Eller hur? Det är ingenting som pågår där i någon underjordisk håla, nej. Utan det är någonting som ligger i framtiden. Dessutom så ser vi var det här äger rum. Det äger rum på jorden. De himlar och den jord som nu finns har sparats åt den här elden som ska förtära de ogudaktiga. Och fråga, ser ni något helvete ute på jorden idag? Visst, det finns mycket hemska saker som händer, men det är inte den här eldsjön som Bibeln talar om. Och det visar för oss att helvetet äger inte rum nu. Det är först efter de 1000 åren som den här eldsjön och den andra döden kommer att äga rum. Malaki 4 säger: se, dagen kommer, den brinner som en ugn. Då ska alla högmodiga, alla som handlar ogudaktigt, vara som halm. Dagen som kommer ska bränna upp dem, säger Herren Sebaot. Den ska lämna kvar varken rot eller kvist. Om vi tittar på nummer 12 där. Så står det: vad händer därefter med de ogudaktiga? Efter att de har försökt samlas till strid mot Jerusalem, mot det nya Jerusalem. Det står att eld faller ner från himlen och förtär dem. Nummer 13. Efter att elden har gjort sitt verk, vad blir de ogudaktigas slutliga öde? Det här är en viktig fråga också. Vissa människor tänker sig, och traditionellt sett har många kristna trott uppriktigt, att helvetets eld kommer att hålla på i all oändlighet så länge Gud lever. Men Bibeln säger att de skulle förtäras. I kapitel 20, vers 9, så står det att de förtärs. Och om någonting förtärs, vad händer då? Finns det kvar eller inte? Det förtärs, så blir det ingenting kvar av det. Malaki 4 säger om den här tiden: dagen kommer, den brinner som en ugn. Då ska alla högmodiga, alla som handlar ogudaktigt, vara som halm. Dagen som kommer ska bränna upp dem, säger Herren Sebaot. Den ska lämna kvar varken rot eller kvist. De ogudaktigas rot är ju Satan. Och kvistarna är hans efterföljare. Ingenting kommer att lämnas kvar. Helvetets syfte, om jag vill säga det här tydligt. Helvetets syfte är att utplåna synden, inte för evigen. Många tänker att ja, men Gud han måste tortera dem för evigt eftersom, alltså, tänk er, den läran. Hur många har inte vänts bort ifrån Gud på grund av den här tanken? Att på något sätt Gud är så helig så han ska tortera människor i all oändlighet. Jag vill inte förlöjliga dem som tror på det, men jag vill hävda starkt att det här är en lära som ett bedrägeri. En lära som inte stämmer med Bibeln, med bilden utav Gud. Hur rättvist är det om en person som har levt, även om de har levt det mest fruktansvärda liv i 70 år eller hur länge de nu lever, ska de plågas i all oändlighet på grund av det? Hur rättvist är det? Ja, men de säger att ja, men Gud hatar synd så mycket att det är rättvist. Som om Guds hat för synden skulle få dem att föreviga den. Är det logiskt? Det är inte logiskt överhuvudtaget. Om Gud hatar synden så mycket så kommer han att förgöra den. Bibeln talar om en evig eld, ja, det gör den. Och den talar om ett evigt straff. Men ett evigt straff är skillnad från evig bestraffning, är det inte så? Bibeln talar om det. Och en evig eld, men det står att Sodom och Gomorra, nu går jag, jag läser här ifrån det här textbladet. Sodom och Gomorra straffades också med evig eld. Titta på 14. Bibeln talar om att de ogudaktiga kommer att straffas i evig eld och osläckbar eld. Men Bibeln säger också att det var med evig eld som Sodom och Gomorra förstördes. Och dessa städer brinner uppenbarligen inte idag. Den eviga elden betyder inte att straffet är evigt. Att bestraffningen är evig. Utan det handlar om att en eld har eviga konsekvenser. Konsekvenserna av elden är eviga. Enligt Gamla testamentet så skulle Jerusalems portar också förtäras av en osläckbar eld. Precis som ett övertänt hus eller en skogsbrand som inte går att hejda, så kommer helvetets eld inte heller att kunna släckas. Men när det inte finns något mer att förtära så kvarstår endast aska och elden slocknar av sig självt. Att alla ogudaktiga skulle straffas med evig tortyr är en obiblisk myt som härstammar från missförståelsen om att människans själ skulle vara odödlig. Vi tittade på det i ett av mötena också. Bibeln lär dock att endast Gud är odödlig och att den själ som syndar skall dö. Jesus talade om att både kropp och själ skulle förgöras i helvetets eld.
Så han är äldre, så han vekar inte på som bor i det nya Jerusalem, som är byggd av metall och stenar.
Exakt.
Helvetet själv brinner runt och till och med portarna brinner upp, så blir det eller väldigt varmt in i stan. Men om inte han värmer elden, det är därför som bor.
Precis, vi kan faktiskt titta i Zakaria. Zakaria kapitel 12. Hans näst sista boken i Gamla testamentet där. Kapitel 12, vers 3-6. Det står så här. Det ska ske på den dagen att jag ska göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var en som lyfter den ska göra sig illa på den, och alla jordens folk ska församla sig mot henne. På den dagen, säger Herren, ska jag slå alla hästar med förvirring, deras ryttare med vanvett. Men över Judas hus ska jag öppna mina ögon och bland folken slår alla hästar med blindhet. Då ska Judas stamförsta säga i sina hjärtan, Jerusalems invånare vår styrka, genom Herren Sebaot som är deras Gud. På den dagen, vers 6, ska jag låta Judas stamförsta bli som brinnande fyrfat bland ved och som flammande facklor bland halmkärvar, så att de förtär alla folk runt omkring, både åt höger och vänster. Men Jerusalem ska fortfarande trona på sin plats där det nu ligger. Hittills i min förståelse så tror jag att det här handlar om just den här tiden. Att de ogudaktiga bränns runt omkring, men att Jerusalem står kvar där. Det står i Uppenbarelseboken 22 om och vers 14 och 15. Saliga är de som tvättar sina kläder. De ska få rätt till livets träd och få komma in i staden genom dess portar. Men utanför är hundarna och trollkarlarna, de otuktiga och mördarna, avgudadyrkarna, alla som älskar lögn och far med osanning. Så inne i staden är alla rättfärdiga, utanför staden är alla ogudaktiga. Och det är de ogudaktiga som kommer att förgöras. Det står, om vi läser vidare här i Malaki 4, så står det att ni ska trampa ner de ogudaktiga, ty de ska vara som stoft eller som aska under era fötter på den dag då jag utför mitt verk, säger Herren Sebaot. Gud kommer, det kommer finnas ett, eller det finns ett så kallat helvete som kommer att äga rum, men det kommer att bränna upp de ogudaktiga. Psalm 37 talar om en tid när de ogudaktiga inte finns. Ännu en liten tid och den ogudaktiga finns ej mer. När du ser efter hans plats är han borta. Men de ogudaktiga ska gå förlorade. Herrens fiender försvinner som ängarnas prakt. De försvinner som rök. Jag sökte efter honom men fann honom inte, säger Bibeln. Det kommer en tid när de ska bli som om de aldrig hade varit till. Bibeln säger att syndens lön är döden. Det står inte att syndens lön är evigt liv i plåga, eller hur? Bibeln lär inte något sånt. Syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Jesus Kristus vår Herre. Syndens lön är den andra döden som vi läste om i Uppenbarelseboken 20. Det finns en första död som vi alla dör, men sen kommer de ogudaktiga att uppstå. Och den andra döden är det som kommer att drabba de ogudaktiga. Men det är fortfarande en död. Det är inte ett liv. Det är fortfarande en död. Till slut. De kommer straffas efter sina gärningar. Det kommer bli upprättelse. Men till slut så kommer de att bli till aska. Hesekiel 28 säger att till och med Satan själv kommer att bli till aska. Hesekiel 28, 18-19 säger, det talas om Lucifer, om han som har som var en fullkomlig kerub. Och det står, därför lät jag eld gå ut ifrån dig och den förtärde dig. Jag gjorde dig till aska på marken inför alla som såg dig. Alla som kände dig bland folken häpnade över dig. Du fick ett fasansfullt slut och du ska inte mer finnas till. Amen. Det kommer en tid när Satan inte finns till. När ondskan för alltid har utplånats. Och jag ser fram emot den dagen. När ingen mer synd kommer att existera. När de rättfärdiga kommer få bo i det här paradiset helt utan något skrik eller hinder eller andras eller ondska som finns. Bibeln är väldigt tydlig. Johannes 3:16. Ty så älskade Gud världen att han gav den sin enfödde son. Kolla om jag citerar den här rätt. Vad säger texten? Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte skall plågas för evigt utan ha evigt liv. Står det så? Det står inte så. Det står gå under. De går under. De förgås. Det är de alternativen vi har. Liv eller död. Evigt liv eller evig död. De alternativen erbjuder Bibeln för evigt. Och jag önskar att vi alla ska välja evigt liv. Vad har vi att förlora på det eviga livet? De ogudaktiga kommer att förgöras för alltid. Den andra döden som drabbas där. Sen så står det att den nya jorden kommer att skapas. Låt oss läsa Uppenbarelseboken 21. Det står, jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit. Och havet fanns inte mer. Hela detta den här ogudaktiga världen kommer att brinna. Det kommer att förstöras. Om du samlar skatter på den här jorden så bara kom ihåg det. Att allt kommer att brinna en dag. Det kommer att ta slut. Och det kommer att försvinna. Men det kommer en ny himmel och en ny jord. Så om vi investerar i himmelens bank. I den där stadens bank. Då kommer vi att kunna behålla det. Och det kommer inte att förgöras. Det står i vers 3, jag hörde en stark röst från tronen säga, se, nu står Guds tabernakel bland människorna och han ska bo hos dem och de ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Gud, ja, vi läste i vers 2 att den här staden kommer ner ifrån himlen. Gud kommer placera himlen på jorden. Den här staden kommer stanna kvar här på jorden. Det står: se, nu står Guds tabernakel bland människorna och han ska bo hos dem och de ska vara hans folk. Vet ni, den här jorden kommer att bli universums huvudstad. Härifrån så kommer, här kommer Gud själv att bo på jorden. Gud själv ska vara hos dem. Vers 4. Han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Amen. Ingen som kommer att brinna i någon kammare någonstans i all oändlighet. Nej, det kommer inte finnas någon plåga. Ty det som förfar är borta. Han som satt på tronen sa: se, jag gör allting nytt. Och han sa det: skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna. Bibeln säger att nya himlar och ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte. Jesus sa: saliga är de ödmjuka, de ska ärva jorden. Vi kommer att vara i himlen under de 1000 åren. Men sen kommer himlen att komma ner hit på jorden. Och vi kommer att få leva här i all evighet. Och vilken tid det ska bli. Det står, jag vill läsa ifrån slutet på ert blad här, nummer 16. Lägg märke till några av beskrivningarna av den nya jorden. Det står att de troende får en fullständig gemenskap med Gud själv. Jorden blir universums centrum där Guds tron står. Han bor med sitt folk och de ser honom ansikte mot ansikte. Det här måste vara det bästa som finns. Det här är det som gör att jag vill komma dit. Och sen till råga på allt så finns det ingen sorg, ingen död, ingen plåga som vi läste. Inga sjukdomar. Amen. Inga rovdjur kommer att finnas. Faktum är att det står att, att lejonen kommer äta halm som oxar, står det. Fascinerande. I första Mosebok. Jag önskar jag hade mer tid att prata om det här. Men i första Mosebok så var det faktiskt så att det fanns inga rovdjur. Gud sa: jag ska ge djuren alla örter, gröna örter på jorden. Det var det som de åt och det kommer att återställas igen. Det finns inget mörker. De troende kommer att ha en fysisk, frisk och odödlig kropp. Paradiset som Adam och Eva förlorade kommer att återställas. Grönska, vattendrag och fruktträd och blommor som aldrig vissnar. Står det om Hesekiel 47, vers 12, Jesaja 35, vers 1-2. De rättfärdiga ska få bygga hus och plantera trädgårdar. Kommer vi inte ha någonting att göra där i himlen? Men vi kommer att ha saker att göra på den nya jorden. Vi kommer att få bygga hus, någon som tycker om att bygga. Någon som tycker om att plantera. Vi kommer att få göra det. Vi kommer att få odla vårt favoritträd. Jag ska i alla fall odla avokado. Jag vet inte vad du kommer att odla. Men det är garanterat. De troende kommer att känna igen sina nära och kära och umgås med Guds folk genom tiderna. Tänk dig att få träffa Abraham, Isak och Jakob. Vi kommer få fråga dem: hur var det när du gjorde de där sakerna som vi läste om i Bibeln? Och han kommer att kunna berätta om dessa saker. De samlas för att tillbe varje sabbat, står det. Jesaja 66, vers 22-23. Det står: sabbatsdag efter sabbatsdag så ska allt folk komma och tillbe inför mig. Så även på den nya jorden så kommer vi att fira sabbaten. De får sjunga i den himmelska kören. Någon som tycker om att göra det. Det står klart och tydligt att man kommer få göra det och lyssna till när Gud själv sjunger. Sefania, kapitel 3, vers 17. Talas om att Gud sjunger. De får äta av livets träd och dricka livets vatten. Det kommer inte finnas någon depression eller besvikelse. De troende får all glädje som deras hjärtan kan begära. I all oändlighet så kommer vi att kunna lära oss mer och mer. Vi kommer kunna utforska galaxerna. Vilken tid det ska bli. Och jag önskar att ingen av oss här inne skulle förkasta det här erbjudandet om att få vara där. Jesus säger: saliga är de ödmjuka. De ska ärva jord. Det finns ett villkor. Och det är att vi är ödmjuka. Vi ödmjukar oss inför Gud. Vi lämnar oss till honom. Vi ber att hans ande ska fylla oss. Och då kommer vi att kunna vara garanterade det eviga livet. Hur mycket är det värt för oss? Paulus, han sa att jag räknar allt som förlust därför att jag har funnit det som är långt mer värt kunskapen om Kristus Jesus min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknat det som avskräd för att jag ska vinna Kristus. Hur mycket skulle du betala för att komma till en sån här plats? Människor betalar stora summor pengar för att resa till södern. Är det här en bättre plats att resa till? Hur mycket skulle vi vara villiga att betala? Alla pengar i världen skulle inte räcka till för det här. Hur mycket är vi villiga att offra? Vad med om Gud talar om vissa saker i våra liv som inte stämmer överens med hans vilja? Är vi villiga att offra det? Hur mycket är vi villiga att ge för det här riket? Det är inte som att vi kan förtjäna det. Men Paulus säger att han räknar allt som en förlust. Om i jämförelse med att vinna det här riket. Och jag skulle vilja önska att det var ens önskan också här. Att vara villig att ge vad som helst för det här. Säga Herre, vad det kostar vill. Jag vill vara där. Jag vill vara i det riket. Och jag vill ta reda på om det finns någonting som du har sagt här i ditt ord som skulle hindra mig från att vara där. Så vill jag ta reda på det. Och jag vill uppfylla de villkor som Gud har lagt ner i sitt ord. Är det någon av er som önskar vara där? Prisa Gud. Är det också vår önskan i så fall att ta de här uppmaningarna på allvar? Det här är det sista mötet som vi har. Och det är min önskan att inte det här bara ska kunna vara en fin teori. Att vi bara tänker att ja, men det var trevligt. Utan att vi faktiskt ska kunna omsätta det här i våra liv. Så att vi kan försäkra oss om den platsen som Jesus har förberett för oss. Jag ser att det finns ett blad här i ert studieblad. Som det står om bibelstudiegrupp. Vi kommer att fortsätta till hösten med en bibelstudiegrupp. Så det kommer inte bli lika mycket på det här sättet. Men vi kommer att sitta tillsammans. Vi kommer att studera viktiga saker för vår tid som har att göra med hur vi kan förbereda oss för den tid som vi har pratat om idag. Och den börjar på måndagen den 24 augusti klockan 18. Om du önskar att delta i den här och säga jag vill fortsätta studera ordet. Nu hoppas inte att du väntar tills dess med att studera ordet, utan du kan studera ordet hemma också under tiden. Men om du skulle vilja vara med i en grupp så kryssa i det. Kanske är du intresserad av en bibelbrevkurs. Vi har flera av dem också som man kan anmäla sig till. Så kryssa i det i så fall. Och om du skulle vilja ha personlig bibelundervisning. Jag och andra personer studerar Bibeln också privat med människor. Och de som jag studerar med, de säger att det är så otrolig välsignelse att få studera tillsammans. Man får ställa de här frågorna som man verkligen har haft, som jag kanske inte tar upp i såna här möten. Kryssa i så fall i det om du skulle vara intresserad av det. Om du önskar att få information om andra saker här på Vegana så kan du fylla i det. Fyll i dina uppgifter. Men främst av allt så hoppas jag att du inte bara fattar beslut om att följa någonting här, utan att du faktiskt tar ställningen att följa Jesus. Om du inte har gjort det. Har du redan gjort det, så förnya ditt beslut. Följ Jesus och det som han visar. För det är värt det, kära vän. Ingenting är värt för... Ingenting är för mycket begärt. Om vi tänker på det rike som han har förberett. Ska vi be tillsammans. Herre, jag vill tacka dig för att du har välsignat oss under den här kursen. Och Fader, jag ber att ingen av oss ska få vara tillbaka när du kommer. Jag ber att ingen av oss ska förgås när du kommer för att hämta ditt folk. Utan att vi ska kunna säga, här är vår Herre som vi har längtat efter. Att vi ska kunna få uppleva det här härliga riket som du har förberett för oss. Jag ber att om det är någon här som inte har fattat sitt beslut ännu, att de ska göra det just nu. Att de ska säga, här Herre, ta mitt hjärta. Ta mina tankar. Förvandla mig. Låt mig vara bland dessa folk som får som får möta dig när du kommer. Säg det till honom om det är din önskan. Jag ber att i det att vi fortsätter att studera och förbereda oss för den här tiden, att du ska komma snart. I Jesu namn jag ber. Amen.